Du får väl säga som det är. En novellsamling sammanställd av Kristina Renlund. Uppläst av mig, Mats Eklund, Jessica Rudin, Janna Eriksson, Victoria Flodström, Magdi Saleh, Katarina Lundgren Hugg, Åsa Widén och Johan Svensson.
Förord. Varje berättelse i den här boken är ett vi. En berättelse om en relation. Varje berättelse är också en berättelse om kärlek. Texterna berättar om att vara anhörig och nära. I arbetet med att ta fram boken är det några röda trådar som varit viktiga för mig. Jag sökte olika erfarenheter och många sätt att se. Jag ville att de som berättade skulle ha olika anhörigperspektiv, vara i olika åldrar, i olika livssituationer och vara närstående till personer med olika funktionsnedsättningar. Den de stod nära kunde vara barn eller vuxen. Jag ville också att berättelserna skulle vara korta. Det finns idag i Sverige inte någon bok med korta berättelser från många olika anhöriga runt en person i behov av särskilt stöd. Och jag vet att en sådan bok behövs. För de anhöriga själva, men också för professionella som med hjälp av berättelserna kan öppna för samtal i familjer. De som berättar har emellanåt tampats med svåra frågor. Hur berättar man om en relation till någon man älskar? Hur berättar man om minnen, tankar och känslor som också gör ont? Och vem är väl jag att berätta? Så har det svåra övervunnits av viljan att berätta och förhoppningen att med det man säger kanske kunna hjälpa någon annan. Varje berättelse är, där det varit möjligt, läst av personen det handlar om och om det är ett barn också av barnets föräldrar. De många berättelserna visar att det inte finns en sanning, ett sätt att se eller en berättelse, utan en mängd sanningar och berättelser. Det berättelserna har gemensamt är öppenheten, viljan att berätta och kanske också nödvändigheten att berätta. Det har också hos var och en av skribenterna funnits en önskan att berätta om det personligt genuina i kombination med en ovilja att låsa in berättelsen i en stereotyp berättelse om funktionsnedsättning. De som skriver gör det med respekt och värdighet. I samband med det vill jag säga något kort om omsorgshistorien. Mellan mina första år i psykologyrket och den här boken ligger mer än 40 års arbetserfarenhet som psykolog i ett område som jag är och har varit passionerat intresserad av. Jag började som ny ung psykolog arbeta på specialsjukhus i en tid när många barn och vuxna med utvecklingsstörning levde på institution. Habiliteringspsykologerna och andra inom området arbetade kraftfullt för utvecklingsstördas rättigheter att bo i sin familj och leva i samhället och hade tillsammans med föräldrar en stark inverkan på nedläggningen av institutionerna. Det här är inte långt borta i tid. Karl Grunewald, en person som jag beundrar starkt och djupt och som har betytt så mycket för så många, har beskrivit samhällsutvecklingen i sin bok Från idiot till medborgare. Vad har förändrats på 40 år? Vi har gått från att insatser enbart hade fokus på föräldrar till att under slutet av 90-talet också erbjuda samtal och stöd direkt till barnet, den unga personen med funktionsnedsättning. Ett 10-tal år senare kom insatser till syskon och små syskon i förskoleålder. Vi har gått från enskilda insatser till att se familjen som helhet och med stöd riktat efter behov, såväl till var och en i familjen som till alla i familjen tillsammans. Idag går utvecklingen vidare mot det vidgade familjenätverket och anhöriga längre bort i släktträdet. Professionellt har vi blivit bättre på att prata med barn och unga om existentiella frågor och bättre på att öppna för samtal i familjen. Varför har barns rätt att få sin röst hörd haft så svårt att få genomslag i ditt område? Frågade dåvarande barnombudsmannen Lena Nyberg mig när jag hade skrivit boken Doktorn kunde inte riktigt laga mig 2007. Varför har det inte varit självklart att prata med barn om det egna livet och funktionsnedsättningen eller att ge barnen ökad delaktighet? Frågade hon vidare. Jag tror att en del av svaret är att vi vuxna, både föräldrar och professionella, har känt oss osäkra. Att vi fastnat i egna tankar som, vad vet barnet? Är det rätt att prata nu? Ska jag vänta tills hon frågar? Finns det inte en risk att väcka den björn som sover? Och vi har inte riktigt vetat vad vi ska göra eller hur vi kan prata. Idag vet vi mer. Att arbeta med barn och unga är alltid att samarbeta med föräldrar och närstående, och då är vi åter vid denna boks fokus, de nära omkring. Det nya nu jämfört med förr.